Brottsplats Sörmland 2. En odyssé i brott från Sörmland av Börje Karlsson. Inläst av Thomas Engelbrektsson för Saga. Förord. När jag skrev boken Brottsplats Sörmland 1 så hade jag redan planer på både en och kanske två efterföljare. Brottsligheten i Sörmland är av den arten att det finns utrymme för flera böcker. Brottsplats nummer 1 visade att intresset för att läsa om olika brott är stort och i ökande. Jag hoppas därför att denna bok ska uppfattas som lika läsvärd som den första. Brotten skildras inte i någon speciell ordning, varken tidsmässigt eller geografiskt. I denna del finns 16 fall skildrade. Det är något färre än i förra boken, men detta beror inte på något annat än att skildringarna är något längre och något mer detaljrika än tidigare. De namn som används i boken är i de flesta fall påhittade. 1984 försvann en ung kvinna i Eskilstuna. Hon hittades död i Eskilstunaån någon vecka senare. I sin högra hand höll hon sin portnyckel. Trots denna varningssignal skrevs ärendet av som ej brott. Att beskriva detta försvinnande och denna händelse utan att riva i gamla sår är svårt. Men jag gör ett försök. I denna berättelse är det bara försvinnandet och omständigheterna vid börsen som är autentiska. Allt annat är ren dikt och ett försök att ge en bild av hur det skulle kunna gå till med hänsyn till vittnesuppgifter. Kvinnomordet från 1985 är dock helt autentiskt och även bilden av mördaren. Dödsfall utan misstanke om brott. I juli 1984 försvann en Eskilstuna kvinna spårlöst. Den sista iakttagelsen av henne skedde på Nybrogatan där hon besökte Börsen, ett lokalt dansställe som genom tiderna haft många olika namn. Detta försvinnande engagerade många, både utom och inom polisen. Och min berättelse är ett försök att kartlägga vad som kan ha hänt denna kväll. Från en molnfri himmel gassade en klotrund sol. Trots att industrisemestern pågick för fullt slösade solen med både värme och ljus. På centrallaboratoriet jäktades det och värmen upplevdes inte som något välsignat utan mer som roten till något orättvist. Att behöva jäkta och gno på ett lasarettslaboratorium var i vanliga fall nästintill outhärdigt. Nu upplevdes arbetsplatsen som en förgård till helvetet. Ninni kände dock inte av vare sig den stressade arbetssituationen eller den gassande värmen utanför. Hon levde i ett rus av olika lyckokänslor. Hon var fri. Äntligen fri! Även om förhållandet inte varit dåligt var det med en känsla av outsäglig lättnad som hon såg framtiden an. Göran hade under hela deras förhållande varit snäll och aldrig gjort henne ledsen. Han var i hennes ögon lite för snäll, för mjäkig och kanske framförallt för väluppfostrad. Han hade inte förstått att hon ibland ville känna hans styrka och känna en fullkomlig underkastelse där hans åtrå och fysik helt hade henne i sitt våld. Inget av detta hände utan Göran var så försynt i sitt sätt och i sina närmanden. Minsta antydan till protest och han avbröt sina närmanden. Hon kände det som om hon lämnade något mörkt och trist bakom sig och föddes på nytt. En viss liten nostalgisk smärta kunde hon förnimma när hon erinrade sig några minnesvärda stunder. Mest kände hon dock frihet från alla bojor. Arbetet gick som en dans och inte ens de mest vedervärdiga avföringsprover kunde förmörka hennes nyvunna livsglädje. Till kvällen skulle hon cykla över till Ann-Sofie. Dit skulle även Görel komma. De tre skulle äta en bit mat, dricka lite vin och sedan gå ut och dansa. Hon dansade fram mellan laboratorieproven medan hon med stigande upphetsning tänkte på kvällens kommande fröjder. Äntligen slut för idag. Med flinka händer och glatt sinne plockade Ninni undan alla prover och all använd utrustning. Hon såg sig omkring.